Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Du hade ju en plan, Fredrik, innan.
Ja, jag hade ju det. Och så glömde jag bort mig.
Du skulle säga så här, ja, att välkommen till ett nytt avsnitt av Spökpodden.
Nej,
nu är det helt avsnitt Spökpodden kommer upp i bilden. Helt otroligt.
Precis, så här skulle jag säga. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Oskar och Fredrik. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar. Se, vi fick ju till det till slut.
Ja, visst. Det var ju genrep och premiär i ett.
Ja. Det är inte dåligt.
Nej, verkligen inte.
Det är ganska kul det här, för att vi har ju pratat om det här, hur svårt det är egentligen att börja prata i podden.
Ja, eller hur? De sista gångerna som vi börjat, då satt vi här igen. Och det är ju så tråkigt att säga
samma sak. Ja,
det blir
det
så
som repeat liksom.
Det blir så bäst.
Vi har ju med oss en fantastisk gäst idag som jag tycker passar egentligen mig som handen i handsken. Och jag vill absolut lära mig mer om det här med framtidens företagsanda. Där man kan blanda ihop andlighet med sitt yrke. Och det är ju någonting som jag känner någonstans att det är jag jättesuperintresserad av.
Ja, och det, jag tänker så här att det är mycket vanligare än vad man tror. För att alla har ju en intuition någonstans, mer eller mindre. Och det är klart att man använder den i sitt arbete också. Mm. Men folk pratar nog inte om det, för att det är någonstans lite så där. Ja, kan man säga det här verkligen? Eller att jag går på någonting företagsmässigt som det inte finns några kanske teoretiska belägg för.
Det är lite grann det som du säger, teoretiska belägg. Det är lite det man tänker när man kanske får någon på en arbetsintervju, men man vet inte riktigt egentligen varför magkänslan säger att det inte verkar bra. Och det tycker jag bara, det är ju lite andligt att man får till sig den vibrationen.
Exakt, alltså vi vibrerar ju alltid ut den energin som vi har inom oss. Och vissa klaffar man med och andra klaffar man inte med. Och det är inte alltid man kan förklara varför.
Tror du kanske att Lina som är med idag kan göra det? Tror hon vet det?
Vet vad då?
Om varför man klickar med vissa och inte andra i arbetslivet.
Ja, det måste vi fråga.
Ja, det
hon verkar väldigt kunnig, så att hon har nog svar på allt.
Tror jag. Hon kom ju faktiskt hit med fantastisk choklad som var lika tjock som en tegelsten och extremt spännande, för det är en glutenfri, superdyr choklad. Varför gör inte alla gäster detta?
Eller hur? Ja. Vi får börja med det.
Nu tror jag.
Direkt importerad från Pana. Mm. Kanske. Ja, jag vet inte.
Jag äter alltid.
Det är standard.
Lina är ju självklart också en av författarna som publicerar via Siljas Måsar, som har i bokförlaget. Och det är ju faktiskt en väldigt bra bokförlag för oss ju.
Siljans Måsar, ja. Ja, vi får höja upp Yvonne där på Siljans Måsar. Hon är fantastisk.
Och Yvonne är ju en av de här 7 kvinnorna som är med i den här boken.
Eller hur?
Så hon kanske ska vara med på den nästa gång.
Kanske, vi får se.
Jag tycker vi välkomnar in Lina Lanestrand.
Det gör vi. Välkommen Lina.
Tusen tack. Kul att vara här.
Jag bara säger den här gladbiten innan. Du får gärna börja, Fredrik.
Ja, men... Välkommen Lina. Om jag börjar med att ställa en sån här enkel fråga som kanske, den är lätt att ställa men kanske svår att svara på, och det är: vem är Lina?
Ah, jag är en själ som följer mitt innersta, mitt hjärta, och det gör jag i alla delar av mitt liv. Så det ser ut som så att jag är en mamma, fru, bor på en hästgård och driver företag där jag förenar andlighet och arbete, och jag utbildar energimedicinterapeuter.
Det är coolt.
Det är riktigt coolt.
Vi skulle prata lite om det.
Det skulle vi göra. Så att, kan du bara dra lite snabbt då, eller om det ens går att dra snabbt, det här med energimedicin?
Ja, snabbt vet jag kanske inte om jag kan dra det, men jag brukar jämföra det med att allt är ju energi, det vet ju ni, det har vi koll på. Men energimedicin handlar om att ha ett gott flöde av energi, och då brukar jag jämföra med en vattenslang. Att när en vattenslang har bra vatten som flödar, då funkar den, allt är fine. Men om det blir ett hack eller ett väck eller det kommer smuts i vägen, så spelar det ingen roll hur mycket mer vatten vi försöker trycka på i liksom utkastet. Utan vi måste gå till vattenslangens väck för att räta ut det, för att få flödet att funka igen. Energimedicin gör just det med energiflödet i oss människor. Vi går till väcken, det som hämmar flödet, oavsett om det är fysiskt, andligt, känslomässigt, mentalt. Så går vi dit och trycker till på väcket. Jag har ju hästar, så jag använder vattenslang varje dag. Och det räcker sällan med att bara räta ut den. Ofta behöver man också trycka till det lite, skaka igång det igen. Det är vad energimedicinen gör för att frigöra människors naturligt inneboende energi.
Varför blir det sådana här väck, tror du, i röret oftast? Är det från barndomen eller saker som har kanske legat innan födseln, eller vad tror du?
Precis, det finns ju jättemånga olika orsaker. Generellt är trauma. Och trauma, jag gillar Gabor Mates forskning om trauma, det är när vi är med om en svårighet som vi inte lyckas bearbeta och vi känner oss ensamma om det. Och då menar vi tappar kontakten med oss själva. Och då blir det som ett väck, en blockering, vi pratar energiblockeringar. Och att göra sig av med de här blockeringarna kan vara jättesvårt, det vet vi. Ibland vi vill äta bättre eller vi vill sova bättre eller förändra någonting i vårt liv, träffa en partner eller byta jobb. Men det kan vara svårt. Hur mycket vi än tänker det här, så är det som att något är i vägen.
Mm.
Och det är de här väcken. För det dilemmat är att de flesta är omedvetna. Jag brukar prata om att det medvetna är som toppen på ett isberg. Och allt som ligger under, då är det omedvetna, har vi svårt att rå på själva. Så ligger det då blockeringar i det omedvetna, till exempel av problem, trauman, svårigheter vi upplevt i detta liv eller tidigare, eller via förmödrar, förfäder. Det finns så många vägar bakåt. Så behöver vi fortfarande rätta ut dem för att kunna leva vår fulla potential och den energin vi har tillgång till bortom det här.
De här, funkar det här även på fysiska åkommor som man får?
Absolut.
Det funkar på allt?
Ja, precis. Det funkar. Det beror ju på vad det, grunden är, men det kan, man kan ha ont i nacken, ont i ryggen, magproblem, så kan man komma till rätta med det. Ofta finns det ju då en energimässig orsak som är annan än vad man tror. Ofta skulle jag säga de flesta som kommer till mig kommer med känslomässiga mentala problem. Och när de får ordning på det, så blir deras fysiska problem också bättre. Jag själv är ett exempel på det. Jag har en känslig mage. Och hade i många, många år hållit på med hälsoanalyser och blodanalyser. När jag väl utbildade mig inom energimedicin och kom tillbaka, så var hon så här: men vad har du gjort, Lina? Vad du gör, sluta inte. Och jag hade ju inte bytt tillskott, jag hade inte ändrat någon diet. Jag hade börjat tillämpa energimedicinen. Och det syntes på min mage. Mm. Min matsmältning har aldrig varit så bra. Och då hade jag ju aldrig adresserat matsmältningen som problem.
Mm.
Men det var, vad ska jag säga, en bonus. Fast det hade varit ett problem som jag hade jobbat med. Jag hade massa kostallergier. Och...
Kan man säga att jag tänker bara, alltid när jag hör ordet medicin, så tänker jag alltid på typ att det är vetenskapligt medicin. Är det här liksom någonting som själva medicinvärlden eller läkarvärlden också använder sig av? Eller är det mer liksom åt det andliga hållet endast?
Det, jag skulle kalla det mer åt det andliga hållet, komplementär alternativ medicin.
Mm.
Sen är det ju mycket av vår dag. Medicin bygger på den här uråldriga visdomen. Örter är också en del av energimedicin. Alltså vi kan behandla vår energi också med till exempel örter, som är grunden till våra läkemedel idag från början. Men jag skulle inte, det är inte vetenskapligt beprövat enligt gängse skolmedicinska krav.
Och det är oftast det som är tråkigt egentligen, för att det finns ju väldigt mycket egentligen bara så enkelt som sociopati, liksom så här, det är ju inte heller någonting som läkarna heller vill använda sig av. Och jag har ju använt sociopat, alltså jag vet, det är sociopat, va? Osteopat heter det, inte sociopat.
Jag blev också undrar vart det här leder någonstans.
Det är inte bra i mitt huvud, sociopat är inte så här jävla galning. Osteopati är ju inte heller egentligen någonting som läkarna vill oftast rekommendera, men oftast är det så att man går till osteopaten när inte kiropraktor och så vidare fungerar. Och osteopater är svinbra, så jag har tagit bort smärta på mina axlar, så jag har inte fått bort på hur länge som helst, gick en gång, försvann helt och hållet. Det är helt otroligt alltså.
Ja, det är det. Och det är samma när jag var i början på gymnasiet, första året i gymnasiet, så åkte vi, jag hade jättemycket eksem. Såg ut som man hade dratt ansiktet med en tegelvägg ungefär, alltså sårig och varig och jäklig. Och då åkte vi till, jag tror, heter det homeopat, en sån som kollar i ögonen.
Yes.
Ja, och det var, jag fick några sån här någon örtmedicin, såg ut som sockerpiller. Och det gick väl en 3-4 månader, så allt var borta. Mm.
Men det märker man när man går på så här vikingabyar och sånt. Du vet, så här, det är ju som är intressant, för det finns ju massa så här växter och så som man kan så här läsa om, som de använder sig av för just magont. Och det finns ju jättemycket naturen som vi egentligen bör tillämpa i vardagen. Vi är så dåliga på det bara.
Allt finns nog egentligen, tror jag.
Ja, men de hittade ju en bok nyligen, eller det var en universitet som hade, som var 1000 år gammal, och då var det liksom en bok skriven av någon slags folkslag, och då var det liksom där de hade skrivit ner alla olika tester de använde sig av för att hitta botemedel mot olika saker. Så att det är så här, jag tycker sånt är intressant att bara veta att folk har ju försökt med grejer under ganska lång tid.
Mm, verkligen.
Och fungerar förmodligen. Men förutom det så gör du ju annat då. Du är ju också författare.
Ja.
Och det här är ju en bok som jag vet att min sambo Petra, hon läste slutan på en dag. Hon tyckte det här var en superbra bok.
Superkul att höra.
Hon jobbar ju mycket med personal, och hon jobbar väldigt mycket med ledning och allt det här som har med ett bolag att göra. Och den här boken är ju 7 personligheter, va?
Precis, 7 medförfattare. Ja. Och en poet som inleder och avslutar, så är det 8 kvinnor som är med.
Mm. Fantastiskt. Och för att förtydliga så heter boken Framtidens företagsanda.
Precis, i kontakt med energi, magi och intuition.
Ja.
Och för att läsa lite snabbt tillbaka då, så det kan vara bra att veta lite vad boken handlar om då. Och då är det Framtidens företagsanda handlar om att vara i kontakt med själen, sin inre röst och intuitionen i arbetslivet genom att lyssna på sin längtan och sina visioner. Om du skulle kunna förklara boken lite med korta ord egentligen, vad hjälper den här boken? Jag ska gå in lite mer djupare i självklart samtalet, men om vi skulle leka med 3 ord, vad skulle du förklara den här boken som?
Alltså 3 ord, jag ska säga trygghet, för det är det, därför den finns, för din trygghet att våga lita på själen, precis som ni sa inledningsvis här, du sa Fredrik, att alla använder intuition och magkänsla. Utan att vi kanske pratar om det. Men trygghet vill en bidra med, att lita på det. Ju viktigare något är, arbetslivet är ju väldigt viktigt, desto viktigare är också att lyssna inåt till en visdom som kanske är större än vår egen logiska hjärna besitter. Så trygghet skulle jag säga. Tillit till den här större visdomen. Den här som har koll på naturmedicin och jorden och stjärnorna, månen. Tillit till den kunskap som är grunden för hela livet. Så trygghet, tillit, och så skulle jag nog säga glädje, för att det handlar också om att det ska vara glädjefullt när vi gör saker som vi tycker om, blir glada av. Vad händer med vår energi?
Mm. Eller hur? Sen går det upp.
Jag kan lägga till ett ord till, tror jag. Utvecklande kanske.
Oh, yes. Yes, verkligen, verkligen. Ja.
Så för det kände jag nog att Petra tyckte att det var verkligen en bra utveckling och sätt att värdera saker på ett bra sätt. Sätta värdering på saker. På vissa grejer.
Kan du inte berätta för våra kära lyssnare hur du fick till dig att du faktiskt skulle skriva den här boken?
Ja, jag tycker själv att det är väldigt roligt, eftersom jag arbetar dagligen med energimedicin och jättemånga jobbar med företagare och ledare. Så vi tillämpar det här i deras arbete. Och ibland kan ju någon ringa mig dagen efter och säga, men vad var det som hände, Lina, efter en session? För helt plötsligt är problem lösta eller magi har uppstått, nya kunder. Så jag är van med det. Men så en dag så är det som att min själ säger, du ska skriva en bok. Jaha. Och det var verkligen som en dialog. Ja, men det låter ju bra att dela den här kunskapen. Och så var det väl inte mer med det. Sen började dyka upp namn i mitt huvud. Frida Alsterlund. Camilla Sporre och de som är med här, de liksom rabblades Regina Schwartz. Och jag fattade inte riktigt, så här, vad är de här namnen? Vad säger min själ? Vad handlar det om? Så varje gång säger jag, ja, vad ska jag göra med det här namnet? Och när det kom flera stycken så var det ändå så här, men då tog jag det lite mer på allvar, frågade mitt inre, vad betyder det här? Du ska fråga dem att skriva boken ihop. Ja, men jag har ju bara precis fått veta att jag ska skriva en bok. Ja, det räcker, fråga om de vill vara med. Så jag hörde om och säger, ja, jag har fått ett uppdrag från min själ. Jag tror att jag ska skriva en bok. Och den säger att du ska vara med. Vill du? Ursäkta. Och sen så var det så roligt. Och då alla blev så här, ja, vad spännande, vad ska jag skriva om? Och det hade min själ förberett mig på. Så jag hade fått ett namn, eller ett ord, eller en mening för varje författare. Så Frida fick jag balans. Till exempel Mario fick jag att våga vara. Så jag sa det här jag hade fått till mig. Och de sa, ja. Ja, då behövde ju de känna in. Och så tackade de ju jag. Och sen, det är så häftigt. Och det som är så häftigt också, när vi har skrivit den, vi har haft möten och träffats och pratat om hur det är att skriva. Men jag har aldrig frågat vad de skriver. Skrattar jag, för det här är lite roligt. För jag vet, Camilla, hon sa så här, Melina, du har liksom ingen kontroll. Du sätter ditt namn på det här.
Mm.
Och sen när vi fick läsa alla slutmanus så är det helt sammanvävt. Det hänger ihop, vi har vissa trådar, vissa ord som helt går ihop, så det känns som att vi har nog haft konferenser. Fast vi har inte varit medvetna om det, utan våra själar har vävt det här så att det kompletterar.
Det är ju magiskt.
Det är helt otroligt.
Ja, det är otroligt, verkligen.
Så häftigt.
Så den är ju en egen frukt av sin eget budskap. Lyssna på idéer, följ din själ, det har varit en fantastiskt rolig process. Och den är faktiskt fysiskt resultat.
Jag tänker lite grann, om man... Det här är ju ändå, vad jag tror är väl ändå människor som kanske sitter de på någon högre position, eller kan det vara en vanlig person som jobbar på golvet på ICA som har skrivit här? Nej.
Nu ska vi tänka efter. Man har nog jobbat med ledarroller på ett eller annat sätt, de flesta som skriver i den, men det passar ju alla, för att precis som vanförläggen säger, det handlar ju också om att företa sig sitt liv. Företagsandan, hur leder du dig själv i ditt eget liv? Så man kan ju också tillämpa den in i det privata, även om den riktar sig in i arbete.
Jag tänker bara oftast, hur svårt är det att tillämpa detta om du inte har en sån tjänst kanske, och du vill tillämpa det i din arbetsliv med någon som inte har samma tankar och värderingar? Det måste vara jättesvårt, tänker jag.
Ja, eller det beror på hur vi ser på det. För om vi tänker, var och en är sanna med sig själva och är trygga med att lita på sin intuition, så kommer det stärka energin, glädjen, och de kommer att göra ett bättre jobb med bättre resultat, oavsett om de kan prata med sina kollegor på golvet på ICA eller vad det än är. Och det är det jag brinner för, att alla ska kunna få kunskap om hur de för in det här i sitt eget arbetsliv. Sen är det inte alla som behöver prata om det, vi väljer vad vi snackar med folk om.
Men
är du ledare och chef och tillämpar det här, det är ju konkreta övningar hur man kan jobba med det, då kan du få ännu fler att må bättre på den arbetsplatsen.
Och jag tänker då också att för att kunna leda ett företag så måste du också kunna leda dig själv.
Yes.
Och eftersom boken då handlar om att leda, så borde det vara en rätt schysst manual för någon som inte är ledare att kunna bli en bättre ledare, tänker jag.
Verkligen, eller drömma sig till ett chefsjobb om man vill det.
Ja.
Drömma sig, en del i boken, Frida skriver om hur man förverkligar, eller skapandeprocessen, hur går man till väga? Och det, alla har ju kanske en önskan om vad de vill jobba med. Och hur förverkligar vi det?
Hur förverkligar vi ifall vi inte vill jobba?
That's a very good question.
Det var spot on. Det var huvudet på spiken där.
Ja, men,
verkligen. Har du frågat din själ?
Men ja, nej, men de säger att jag ska se upp mig.
Ja, precis.
Nej, men jag tänker att det är ganska intressant, för saken är typ att du, arbetslivet är ju en del av egentligen din största del av din vardag egentligen. Du är ju ofta där mer än vad du är hemma, och du kanske har kollegor som du träffar mer än din familj oftast. Och det är ju så viktigt på något sätt att man mår bra i arbetslivet. Det är superviktigt. Det där är liksom, mår du inte bra så mår du inte bra hemma.
Nej, om man tillbringar större delen av sitt liv på arbetet. Mm. Alltså det är 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan.
Ja, det är ju verkligen det.
Och det är dessutom en plats för andra. Vården är någras arbetsplats. Men hur människor mår i vården påverkar vilken vård de kan ge. Mm. Skolan är någras arbetsplats, men det påverkar barnens vardag. Så det har ju effekter för så många.
Men det, tillit är ju en sån sak som du pratar om. Hur kan du förklara lite grann hur du tänker på tillit och hur tillit kan uppnås? Är det någonting som du tänker mot din personal eller mot dig själv, eller hur fungerar det?
Först handlar det om det inre, att hitta tilliten till sin själ, att veta vad min själ vill och att lyssna och följa det. För om jag inte litar på mig och mitt inre, så är det jättesvårt att lita på andra. Och det är min, jag brukar ge som min egen kompass. För att om jag lär mig kalibrera vad är sant, vad är falskt, så kan jag utifrån det sen bedöma och fatta beslut, göra skillnad. Men tilliten handlar ju då först till min själ. Jag litade på min själs idé om en bok. Men om och sen agerar jag på det, förlåt.
Om man, just det här med tillit. Mm. Om man har svårt att känna tillit till sig själv, hur gör man då? Hur hittar man sin tillit?
Superbra, superbra. Och det här skriver jag med boken, nu går jag kanske igång här. För det finns faktiskt skäl till att vi inte har tillit till oss själva. Jag skriver att vi är fostrade att tvivla. Och jag skriver om det, att vi är fostrade att hållas på mattan. Vi är fostrade att tro att vi inte kan, att vi inte duger, jantelagen. Så det påverkar att vi har lägre tillit till oss själva och därmed också faktiskt universum. För vem är jag att få budskap? Vem är jag att? Och sen, nej, men jag är ingen, jag duger inte. Och det är ett av skälen till att vi då inte har tilliten. Men när vi vågar känna de här tvivlen, jag är rädd att jag inte duger. Hur känns det? Det här skavet i vattenslangen, då är vi tillbaka till vattenslangen och flödet. Men jag tror att jag inte duger. Du kan lova att jag inte har energi fullt ut i min kropp och mitt system. Men om jag vågar möta tvivlet, väcket i vattenslangen av tvivlet på mig själv. Eller jag tror att jag inte kan, eller att alla andra vet bättre. Om jag möter de väcken, då börjar vi få kontakt med en djupare livskraft i oss själva. Och en energi där saker blir möjligt som jag inte trodde med min begränsade logiska tänkande. Och det är därför jag gillar att kombinera det här. Så hur skapar jag tilliten? Jag också våga möta tvivlet. Våga känna de jobbiga känslorna. Och när jag gör det så kommer jag frigöras. Det kommer att lossa väcket. Men om jag blundar för det där väcket och trycker på och arg och skäller för att vattnet inte flödar, det kommer inte ge någon förändring.
Jag tycker det är grymt, för jag gissar att jag har massa vatten som förmodligen flockas tillbaka. Det är dags att väcka ut lite grann. Men jag tänker också att något som är viktigt här är också att, typ, att man på något sätt älskar sig själv och att man har ett, liksom ett självförtroende för att kunna också kanske ibland kunna leda. För det tänker jag ibland, att ibland om man har dålig självförtroende så är det väldigt svårt också att tillämpa saker så att andra verkar tro på dig.
Och det är ju svårt att bli ledd av någon som saknar förtroende eller pondus i sin röst, absolut. Så att,
så att jag tror också att det är väldigt viktigt att ens självförtroende följer med även i det här tilliten.
Verkligen, även om det är väldigt stor brist på tillit hos många ledare, chefer och ute i arbetslivet. Det är därför igen boken finns, för att väcka frön och tankar. Och att det är helt okej att tvivla, vill jag säga igen. Men om jag vågar möta det tvivlet så kan jag ju läka det. Och då kan jag skapa större förändringar.
Att gå på känslomässigt gym då, vad innebär det?
Ja, det här tror jag det är... Är det Carina eller Yvonne som skriver nog, om det? Nu är det som ett förhör om jag kan alla delar. Det var Frida. Det. Det är då jag ska säga.
Jag tänker att du säger känslomässigt, tänker jag personligen. Ja. Det är ju så, alltså det är ju, oftast är du känslostyrd som människa. Och som ledare så är det svårt att alltid ta beslut kanske efter vissa känslor, att man måste gå på sina egna känslor och inte kanske personen som kommer till dig och på något sätt är ledsen för någon anledning. Hur svårt är det liksom, hur viktigt är det i det här?
Alltså det jag tror hon menar nu när jag vet att det var Frida som skrev det, det är att det handlar ju genom det att våga möta sina känslor. Mm. För att om jag är rädd att såra någon för, nej men den kanske inte gör ett bra jobb och jag är rädd att såra någon så jag vågar inte säga det. Då styrs jag min rädsla. Och det gagnar ingen. Och att våga ta hand om sina känslor. Och jag pratar om intentionen. Styrs jag av kärlek eller rädsla i mina val, i mitt arbete? Och jag har själv gått in som ledarskapskonsult och chef. Och ibland pratat med människor som har inte levt upp till det cheferna förväntar sig. Jag har aldrig varit med om någon som har tyckt det har varit värre att få veta det. Och få kunskap hur de kan göra skillnad. Än vad de har tyckt att chefen har gått och tyckt där och inte sagt något. Mm. Det har gjort mycket mer ont. Så jag har ju ofta anlitats för att vara en kärlekens ambassadör och föra fram det här på ett sätt så människor kan växa med det.
Ja, för det är ju så viktigt hur man levererar ett sånt budskap. Mm. För att det är ju, jag kan tänka mig att det är en av de största svårigheterna för en chef eller en ledare att faktiskt tala om att du, det här gör du inte så bra. Mm. Samtidigt som man ändå ska lyfta upp personen, för att man vill ju någonstans att han eller hon ska lyckas med det de gör, tänker jag.
Alla vill ju lyckas och alla gör ofta sitt bästa. Men här behöver man ju ofta stämma av förväntningar. Vad vill vi? Hur går det? Vad behövs? Det är jättemycket som... Och ytterst kärlek. Mm. Kärlek till att vi alla vill väl. Så jag har varit inne i stora förhandlingar, stora konflikter, alla möjliga situationer. Jag är kärleksbudbäraren. Se till att vi vill väl. Och att vi inte skuldbelägger andra och säger att andra har gjort fel och är dåliga. Utan vi beskriver vad vi känner. Känslomässigt gym kopplar jag tillbaka till. Vad känner jag? Kan jag våga vara med det? För de flesta är så rädda för sina känslor. Mm. Och då aktar vi oss. Och så gör vi inte det där jobbiga. Och när vi inte gör det jobbiga så drabbar det alla. För man känner ju när det ligger saker under ytan, eller hur?
Mm. Ja, men det gör det. Det är ju sjukt ändå. Man känner ju den energin ganska tydligt. Ja.
På en arbetsplats är det ett grymt väck på slangen som påverkar hela arbetsplatsens resultat, oavsett om det är vård, skola eller ett företag som ska tjäna pengar.
Det är ju superintressant det med ledare allmänt så, för att istället för att man pratar egentligen raka rör med sin chef och så vidare, så vågar man inte ta upp det. Och det är så konstigt att det är en så enkel grej som ibland, som att det är egentligen inget svårt, för att, men du vågar inte. För det kan vara typ att du känner det liksom att du inte är riktigt duktig, för att du inte förstår egentligen din uppgift, som kanske var tydlig, men du vågar inte fråga frågan igen. Och det är nog någonting som ofta skapar liksom en osäkerhet på arbetsplatsen, så gör att du mår dåligt, tror jag.
Precis, och där kan det vara både jag som medarbetare som känner att jag är nog dum som inte fattar. Mm. Och chefen kanske känner sig dum för att den inte kan förklara. Mm. Så vi har två människor som kanske känner sig dumma, men ingen vågar prata om det. Och det påverkar och drabbar, och det kan leda till båda blir sjukskrivna i förlängningen.
Precis.
Om det här får effekter. Och så grunden tillbaka, våga lita på sig själv och veta det här, att vi alla tvivlar. Vi är nedtryckta av ett patriarkatsystem.
Mm.
Och jag pratar mycket om att hitta livskraften. Och när vi hittar den, vår själ, vårt hjärta, den är ju också i kontakt med, det är då vi kommer in på andlighet, med en universums visdom som är så stor. Den vet allt. Universum har koll på allt. Mm. Och när jag lyssnar på min själ så får jag liksom, taggar jag in på den visdomen. And that's where magic happens.
Men vad tror du, vad som händer, Fredrik, ifall du går upp till din chef i Norge och säger, min själ, den säger att jag ska inte komma imorgon. Tror du att han skulle förstå det på något sätt, liksom din andlighet i det här? Eller hade han bara sagt, nej fan, stackar om, du ska ju vara här, du är inte sjuk.
Bra, för jag har inte ens funderat på det.
Nej, men jag tänker säga, det är så viktigt att man kanske ibland liksom... Det här är ändå någonting som man önskar man kunde tillämpa i många bolag, det här är andliga. Men frågan är, hur mottagliga är människor för det här just nu? Är de mottagliga mer än någonsin, eller vad tror du?
Jag tror att det öppnar upp. Jag tror att det finns en större tolerans idag än vad det fanns för 10 år sedan bara. Helt klart. Dels för att det pratas om det mer. Vi har våran podd. Vi har tidningar och tidskrifter som når ut idag. Där det är inte lika mycket tabu att prata om det längre. Även fast jag tänker att vi borde komma några trappsteg upp till. För att någonstans, kanske speciellt i företagsvärlden. Där allting är budgetar och det är mål och det är... Allt är så mätbart när man driver ett företag, och så kommer man in med någonting som inte är riktigt lika mätbart, även fast allt är energier. Så det är en ganska komplex fråga, verkligen.
Men jag tror också, som du säger, att det är det som är så intressant, är oftast att det kommer mål och det är budgetar och det är Excel-filer och så vidare. Men det är aldrig någon som frågar egentligen, hur mår du när du ska göra den här uppgiften, eller hur känner du inför den här uppgiften? Det är bara typ så här, det här är vad som kommer på mejlen, det här som du ska göra och så vidare. Men det är ingen som kanske frågar personen typ så här, känner du att du kommer att klara av det, eller känner du att du behöver hjälp? Och det är ju någonting som jag tror är väldigt viktigt som ledare, att du alltid följer upp.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Med dina anställda på ett bra sätt.
Absolut, att skapa ett förtroende med, till sina medarbetare eller de som är under den, att du, kör du fast så kom hit istället för att sitta och försök.
Precis, och då får man helt andra resultat såklart. För om människor känner att de får hjälp och kan bidra, det finns ett supportsystem. Om man dessutom har samma mål, har värderingar som man är överens om, jag lovar att resultaten blir bättre. Mm. Så idag är det ineffektivt att jobba på något annat sätt. Men sen tycker jag det är intressant där, hur mycket ska vi då prata om själen på jobbet? Och då kommer vi till, vad är syftet? Om syftet är att få mig att må bättre på arbetet eller göra skillnad, så är det viktigast att jag pratar på ett språk som funkar på den arbetsplatsen. Det kanske inte är viktigast att jag säger ordet själ.
Nej,
jag kan lika väl säga jag behöver hjälp eller jag är väldigt trött. Mm. Sen om det som driver mig är min själ, men kan jag använda ordet jag istället, så är det lättare än att jag då får, ja vadå din själ, och så kanske jag blir förminskad. Mm. Poängen är ju att lyfta fram att jag är trött eller behöver hjälp. Mm. Och ibland så kan ju i de andliga sfärerna bli att vi fastnar i våra ord så mycket att det blir så viktigt att prata om universum på ett sätt som också förminskar tilliten till oss och det vi säger.
Mm. Kan du ge något, för nu går jag igång här då på det här, just det här andliga och din roll när du kanske har förmedlat eller varit inne i sådana här förhandlingar. Hur jobbar du med det, eller hur får du till dig saker och ting själsligt, andligt, energimässigt om hur du ska guida eller hjälpa till de här förhandlingarna, eller hur funkar det rent praktiskt konkret?
Det, och jag älskar den frågan, och jag skulle vilja säga att det är det här som är den häftigaste skillnaden för mig att involvera andligheten i det. Det är att jag vågar vara helt tom på svåra möten, i svåra situationer. Jag behöver inte veta som människa med mitt logiska vad jag ska göra, utan jag kan vara tom och lyssna in, känna in och ta emot information. För mitt ego eller mina rädslor styr inte mig, jag behöver inte vara så duktig. Eller bevisa något. Och eftersom jag kan vara tom och är trygg i det, då får jag den information jag behöver. Och från den så kan jag då bistå människor på det sätt som får det bästa resultatet. Och jag tror att det egentligen är vad jag gör. Jag vågar vara trygg även när det blåser. Och när jag sitter i den tryggheten tillsammans med människor eller konflikter, det kan ju vara gråt och skrik och allt möjligt. När jag är helt trygg i det och säger fine, give it to me, då händer något i rummet. Det händer något som gör att människor både visar förtroenden, tillit, de delar saker. Jag sätter gränser, man får inte attackera andra, man får inte skuldbelägga, punkt. Och det är stenhårt. Sen, den information jag guidas till är ju mindblowing för mig också. För att jag inte behöver tänka, jag har ingen agenda, jag sitter inte så här, nu har vi gjort det här, nu har jag gjort det här. Utan jag låter det som ska ske få ske. That's amazing.
Men jag tänker lite grann så här, om vi skulle sätta dig i en annan roll än att du ska på något sätt liksom förmedla en konflikt på en arbetsplats, leker med tanken att du är i konflikt på din ena arbetsplats. Yes. Är du lika trygg i det då? För jag tänker lite, lite grann att kolla på Gordon Ramsay, det är tanken att komma till ett bolag. Du är fortfarande liksom i dina gamla vanor, du sitter där och gör alltid samma sak, det blir inga förändringar och bla bla bla. Men sen är det liksom så här, han kommer bara dit och ska förmedla och förbättra, och det är oftast kanske lite lättare än man själv sitter i den situationen där man på något sätt sitter i en konflikt med sin chef eller andra anställda. Är du lika trygg i den om du hamnar där, eller hur känner du?
Och jag älskar de här frågorna, de är så bra. Det var ett av skälen till att jag gick in som ledarskapskonsult när jag hade slutat. För jag jobbade bara med de här andligheten i arbetslivet. Och så kände jag att jag kommer för långt ifrån den verkligheten. Så jag gick in i en chefsroll på ett visst uppdrag där jag själv skulle sitta i blåsväder. För jag ville se så här, jag behöver vara där människor är. Och jag skulle säga att det är en enorm skillnad när inte mitt värde står i relation till att jag ska prestera och vara duktig, utan i relation till vad min själ säger att jag ska göra. Oavsett, jag satt ju inte och berättade för alla holländare vad min själ sa.
Nej.
They didn't care. Men det var en skillnad, för jag var inte rädd för dem.
Mm.
Och det är den största skillnaden, att när jag guidas av min själ så blir jag trygg. Och sen i vilken situation har jag haft ledarskapspositioner när jag har gått in i blåsväder då. Och också jag har suttit i dem. Men de skrämmer mig inte så som du gjorde förut. För förut var jag rädd innan jag hade kombinerat och fört in andligheten, själen in i arbetslivet. Så var jag rädd att jag skulle vara dålig, misslyckas och så vidare och så vidare. Men när min själ, min större visdom kommer in så blir jag så trygg. Så ja, jag vill säga att jag... Det förändrade också hur det var när jag själv satt i blåsvädret. Och det var ju det som, idag jobbar jag inte så mycket ute i företag längre.
Nej.
Utan jag jobbar mer med de som kommer till mig och utbildar i det här. För att jag har sett tillräckligt många gånger med mig själv och med andra att det funkar.
Mm. För sen, jag tänker så också att för någonstans så handlar det ju om att oavsett vilken chef eller vilken position man har så... Jag tänker i alla fall majoriteten av alla fall så vill man ju göra ett bra jobb. Man vill prestera och man vill göra någonting bra. Och om man då inte lyckas med det så är man ju inte sämre som människa för det.
Precis.
Tänker jag. Och det är väl det är den balansen yes. man någonstans måste hitta. Och där är vi tillbaka till det att vi skulle belägga oss själva. Nu gjorde jag dåligt men... Man får försöka lyfta ut det någonstans att just det beslutet jag tog kanske inte var så bra, men du är inte en sämre människa för det. Och det är väl det handlar om kanske lite grann om jag försöker läsa mellan raderna, om jag uppfattade rätt, att vi alla fortfarande lika värda. Sen att vi gör saker ibland som kanske inte är jackpot. Och så blir, då hamnar man i en försvarställning någonstans och så ska man försvara sig själv ut i bara... oändligheten, för att annars är man dålig som människa.
Och det är klockrent, för det är det som egot vill få oss att känna, att vi ska känna oss dåliga, rädda. Men själen är värdefull.
Men hur blir man av med egot då?
You love it! You love it!
Det är svåra vi inte gör.
Nej, men det är det som är grejen, för själen är ju, den vet sitt värde. Och är vi i kontakt med själen, det unika värdet i var och en och i kontakt med livsenergin, då får vi också kraft att möta dem där. Och nu gjorde jag fel. Oh, come on. Titta på det. Titta på det skavet. Det är klart jag kunde ha varit rädd och ledsen och det har varit svårt. Men istället för att blunda så möter jag det då från min själ som vet att jag är värdefull som den jag är. Hur kändes det där när du blev sårad eller någon sa fel eller du gjorde fel eller gjorde bort vad det nu än är. Eller inte han med. Det är ett av de största problemen idag. Folk hinner inte det de ska. Hur känns det? Då är vi tillbaka till det där känslomässiga gymmet. Eller möta våra tvivel eller våra känslor. När jag vågar möta det så kan det transformeras. Vi är så rädda för att möta det.
Men ja, rent företagsmässigt då? Du har ju varit med om många sådana här situationer, förstår jag. Får man prata om känslor i sådana här förhandlingar? Det känns som att det ligger någonstans utanför the corporation, alltså det stora maskineriet. Finns det plats för känslor där? Även Nej. Fast det, för det är ju känslorna, tänker jag, som ställer till det för en.
Verkligen. Och det håller jag med om, att det får sällan plats. Men det finns ett sånt här välkänt begrepp, structure. The culture eats structure to breakfast. Kulturen äter strukturen till frukost. Och jag har ofta varit inne i organisationer och företag där man gjort omorganisationer, som ett exempel på det. Frågar vi dig som lyssnar, hur många omorganisationer har du varit med om på din arbetsplats?
Skriv på Instagram.
Ja, precis. Ja, men de flesta har liksom varit med om mängder med omorganisationer. Och i omorganisation som är förändring så känner människor jättemycket. Men vi har inte plats för känslorna i omorganisationen. Och då kanske jag eller... tillsammans med kollegor kallas in för att det funkar inte, det är problem. De vill inte, de gör inte, de ska inte, vad det nu är. Och då kan vi gå in och titta på känslorna. och vetenskapliga modeller också, för att det är en helt naturlig del av förändring till exempel. Och då när vi inte är rädda för dem längre så skiftar det. Men jag håller med, nej, det har inte plats. Och det kostar mycket energi. Det kostar pengar. Det kostar oro. Och mycket, mycket stress.
Men det, för det är lite intressant där du sa att det finns inte plats. Men samtidigt så är det så. Jag har hört lite olika bolag som försöker implementera det här lite mer i sitt bolag. Där alla ska vara med, lika delaktiga i beslut och så vidare. Och saken är oftast då blir det väldigt mycket känslostyrt. För då blir det liksom att en tycker inte så. Men fyra andra tycker likadant. Och då blir det här problematiken att det är så svårt att sätta kulturen i bolaget. För att för många kockar inblandade. Och därför tror jag att ibland att man tar bort det här känslomässiga. För att underlätta det omorganisationen som krävs kanske.
Och där är det ju ofta för att det är bristande kunskap om hur gör vi det här på ett professionellt sätt. Med själen och andligheten. Eftersom alla, precis som ni är inne, vill väl, gör sitt bästa. Och vi kan göra det, jag tycker om att jobba värdebaserat och visionsbaserat. Vad vill vi med vår arbetsplats? Hur vill vi må? Hur vill vi ha det? Får alla vara med i den processen? Jag lovar att alla känslor får plats och att vi kan skapa något som är större än vad vi tror. Men det är när vi ger det plats, och det här är ju många stora företag som jobbar så här, tack och lov, så då skapas förändringar som är positiva. Och då blir det inte det, har du diskat kaffekoppen eller inte, och jag känner så här när du gör det. Det där blir ju också på en sandlådenivå när det inte får plats i det större.
Nej,
ändrar vi så att alla är med på visionen, alla är med på tåget. Vi vet vad som gäller värderingsmässigt här, vi är ärliga, vi är uppriktiga och vi bryr oss till exempel. Och då är det ju också kvalitetssäkra, stämmer det? Lever vi upp till det här? Och om vi inte lever upp till det, vad gör vi då? Men det här kommer till rent ledarskap, att leda processer som är större, visioner. Vart är
men
vi
det
på
finns
väg?
Ändå väldigt mycket så här mellan stora bolag som inte har ens kultur i sina bolag.
Nej, och då är det intressant, för den tar ju ändå sin plats.
Ja,
kulturen agerar, whatever.
Men till exempel, så är ni med, eller har du varit med och sett kulturen i olika bolag också?
Oh, ja. Ja.
Vilka skulle du säga är viktiga för ett bolag som du brukar liksom känna? Typ, så här, de här grejerna är ändå ganska viktiga att ha med.
Att man har en tydlig vision som får alla medarbetare att köpa. Ja, men, oavsett om det är skola eller ett företag. Att vi vet varför vi är här och vad vi vill. Mm. För varför går vi annars till jobbet? Och då är det ska vara värt att det ger mening. Om ett jobb ger mening och vi vet vart vi ska, då har vi också vetenskapligt med att främja KASAM och med meningsfullhet som är forskningsbaserat. Så att man har en tydlig vision och sen värden av att det finns några olika. Jag tycker ärlighet är en sån superviktig. Att vi är ärliga, att vi kan lita på varann. Det gör ju jättestor skillnad.
Hur ofta springer man på att det verkligen går en vecka eller två så ärligheten glömts kanske?
Och det är ju då det kommer till ledarskapet igen. Har vi sagt att ärlighet gäller, så gäller det att leda så. Och våga vara sårbar. Och visa när det skiftar eller bryts.
Vi kickar alla som inte är det.
Ja, precis. Är det den största orsaken till varför du kallas in? Eller vad är den största orsaken, tänker du? Är det...
Nu, som jag sa, nu har jag inte varit ute lika mycket. Nu utbildar jag med det sista året. Sista året har jag nästan bara utbildat och jobbat med de som kommer till mig. Men innan så är det konflikter, ska jag säga. Mm. Konflikter, att det inte funkar...
Om vi vänder på det, vad lägger du tyngdvikten i när du utbildar det här då? Är det konflikthantering då?
Nej, det är ju att skapa det här som vi pratar om. Att i kontakt med själen, vad är visionen, vad vill vi, vilka värden är viktiga för oss, vad är viktigt på riktigt, vad älskar jag göra, hur kan jag skapa magi?
Ja, för är det tydligt där, då känns det ändå som att då vet man ju förutsättningarna på något vis.
Yes.
Och då hamnar man säkert inte i många av de här situationerna som man kanske gör annars.
Och det är en av de saker jag skriver om i kapitlet också. Att många av våra rädslor kan vi bemöta genom att tänka större. Och när jag jobbar mycket med entreprenörer, de är rädda att synas. Och de är rädda att de inte ska råda eller våga vara egna. Eller inte ska lyckas. Många sådana saker. Om de tänker på vad de vill åstadkomma istället. Hur skulle det vara om det funkar?
Mm.
Och så går de in i det. Och... Jag menar, vad är det ni vill med er podd om den får liksom alla vingar som
möjligt? Vänta, nu kommer det komma en faktura här snart. Ja, precis. Svarar jag på den frågan så kommer en faktura när hon svarar tillbaka.
Att vi har visioner är gratis, men det ger vingar.
Ja,
nej, precis.
Men jag tänker lite grann, det här är ju 7 kvinnor som har skrivit i boken. Och ni pratar ju lite grann om kvinnlig och maskulin energi.
Yes.
Hur viktig är maskulina energin i detta? Och självklart tvärtom om det är man också då, men hur viktig är den?
Maskulin energi är jätteviktig. Balansen är viktig. Att det är feminin och maskulin energi balans i både män och kvinnor.
Bara för att förtydliga det här då. Vad är en maskulin kontra en feminin del i det?
Precis,
vad det var och vad står de olika för?
Väldigt bra, det skriver Frida jättetydligt om. Hon kopplar också till hjärnhalvorna, vilket är intressant. Men feminin energi handlar om varande, flöde, kreativitet, skapande, mjuka värden, kultur, jorden som är liksom bördig. Det maskulina, det har mer med struktur, form, prestation, görande, att göra regler, strukturer. Och det allra bästa är när vi förenar de här i balans. Så strukturen och formen håller utrymme för skapandet. Glädjen, energin, möjligheterna, magin. När de är i balans, då händer det här som... Det är därför den heter i kontakt med magi. För det kan uppstå magi när vi får de här att balansera. Men ofta så förtrycker vi det feminina. Vi ska göra, 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 prestera, prestera, planera och strukturera. Så att vi missar det skapande, fria varandet.
Ja. Så mer balans.
Men tror du någonstans att... det här kommer bli en svår fråga och lite jobbig kanske. Men tror du att kvinnor är bättre ledare än män?
nu drar vi alla över en kant.
Nej, men jag menar, tanken på att du har valt 7 kvinnor och inte en man, tänker jag liksom. Är det på grund av någonstans att du vill liksom, finns det någon mening med det? Eller hur?
Alltså, min första fråga är så här, jag valde inte. Det är verkligen så jag
men,
känner.
Men universum valde åt dig då.
Ja, precis.
Vill universum säga att kvinnor är bättre? Är det jag försöker säga?
Hej då, Lina! Nu vill jag avsluta här lite snyggt.
Nej, men jag tänker så här, jag bara är intressant. Men, bara,
det jag tycker är intressant är att det finns en kvinnlig kraft som inte har kommit fram i vårt samhälle och i näringslivet. Och när den får komma fram så kommer det bli mer balans. Mm. Och jag är övertygad om att den kvinnliga feminina kraften har varit förtryckt i tusentals år. Och pratar vi minst 4-5 tusen år. Och det har drabbat hela vår värld. Det har drabbat vår jord, vårt klimat, hur människor mår. Och det behöver vi göra något åt, för vi kan inte fortsätta ha det som vi har det.
Ja, men det är ju bara att gå till arbetsplatser som man har varit på. Jag har ju varit på arbetsplatser där det bara är män. Jag har varit på arbetsplats där jag har varit ensam kille. Och det är ju, om vi pratar balans då, det är ju som två olika världar. Mm. Alltså gå från en byscha på en byggarbetsplats och gå in i omsorgerna i vården med bara kvinnor. Alltså, det krävs en mix av det, tror jag också. Yes. För att man ska få den här balansen. Så att, om jag svarar på din fråga då, Oskar, så tänker jag det att det ena är kanske inte bättre än det andra, utan båda delarna krävs någonstans.
Verkligen, och få den här balansen och att det feminina och maskulina finns i oss alla.
För båda delarna behövs ju.
Yes.
För man klarar ju inte ett företag som bara har massa kreativa idéer. Mm. Och så stannar det där. Medans någon som bara har struktur. Alltså, vad ska vi göra med strukturen om vi inte får några idéer till att förverkliga den?
Precis. Och där i mitt kapitel skriver jag om hur vi kan ta hjälp av månen. För måncykeln är ett sätt att tillämpa det här för att få balans. Att vi är mer utåtriktade i samband med fullmånen. Vi syns mer, vi gör mer, också mer maskulint. Medan att vi går in och reflekterar mer vid nymånen, som är mer feminint. Så att vi kan ta hjälp av månen. Och jag kommer så väl ihåg en ledningsgrupp där jag diskuterade det här med återhämtning och att det är dags att ha paus ibland och inte bara prestera. Ledningsgruppen tog det så illa vid sig. De kände sig så provocerade av att jag pratade om vikten av återhämtning, för de var så rädda att det skulle drabba resultaten.
Ja, det är klart.
När det är tvärtom, att om medarbetare får vila ibland så kommer de prestera bättre.
Så nu tar vi ledigt.
Ja.
Men jag, det är ganska kul för jag och min sambo, vi snackade om typ så här, vi skulle skriva en bok en gång i tiden, typ att hur skulle världen se ut, vad vi tror, och om vi hade frågat experter om den styrdes av kvinnor endast liksom. Och det var så kul att gärna se typ så här, hur tror folk gärna, hur hade det varit med klimat för, till exempel, eller hade det varit lite mer liksom fredligare och så. Det är ganska intressant.
De mjuka värdena och kulturen som vi har pratat mycket om här är ju feminin energi. Och ju mer vi tar hand om det, ju starkare kan ju det bli.
Mm. Vi kanske börjar egentligen byta ut mig mot en kvinna då, Fredrik.
Nej, men det är inte det som är balans. Det är inte det som är balans.
Du får plocka alltid fram din kvinnliga sida lite mer bara.
Ja, jag kan göra det.
Ja. Och bejaka det precis som ni gör. Det är det som är så härligt med er podd. Att det får finnas både och. Mm. Och där kompletterar ni varann. Både med struktur och skapande.
Men du föreläser inte allmänt så ute och föreläser detta till bolag utan att komma dit och liksom ta hand om konflikt och bla bla. Du gör inte så att du åker runt och föreläser? Och...
Jag har föreläst ganska mycket kring kommunikation, energi men också stress. Och nu finns det en efterfrågan på att göra det med andligheten i fokus. Så det kommer nog komma. Det ligger i pipen skulle jag vilja säga. Jag tror det till nästa år kommer jag säkert vara ute mer.
För det tror jag nog är superviktigt.
Mm. Och jag var på ett jättehäftigt äldreboende. De ville jobba med hur fria vi energi och få bättre kommunikation.
Du menar pensionärerna var det?
Ja, precis. Jädrar vad det var fart. Rullaten bara boom, boom, boom.
Ingen kommunicerar runt matbordet. Alla så här suger i sugröret.
Det var en intressant vändning.
Ja, alltså de... Jag såg ju bara pensionärerna där så inte alls lika kommunikativa längre.
Du fick säkert sådana effekter när personalen gick på det här.
Men var tror du någonstans, alltså innan vi avrundar, var tror du i vilken liksom så här, sektion, jag kan säga liksom i enorma bolag, eller tror du inte så, jag förstår att man kan implementera detta överallt, men det jag försöker säga, var ser du mest behövligt att det här bör ändra och förändras liksom, var ska man börja egentligen, i vilken, är det liksom, är det vården, är det,
ja. Jag skulle nog säga offentlig sektor, vård och skola. Ja. Vi behöver därför det också där. Vården där vi tar hand om människor, att värna dem mer än strukturen. Skolan där människor får växa upp, att värna dem som växer upp mer än kanske, och nu säger jag väl saker som kan drabbas. Men betygssystem eller allt, yttre ramarna, det viktigaste är de inre. Mm. Hur det är för barnen, hur mår de? Vad lär de sig? Vad händer med dem? Och får de balans mellan skapande och struktur till exempel?
Så Lina säger... upphäv alla betyg. Känns på känslan.
Men jag tycker att det är viktigt. Gå på känslan.
Nej, men jag tror att det är så. Nej, men, säger. Ja. Jag märker ju själv på mina barn typ så här egentligen att jag tror att man kan lära sig i skolan utan att sätta press på sånt sätt att du mår dåligt. Är du med? Mm. Jag märker ju själv att mina barn mår jävligt dåligt genom alla de här proven. Jag tänker säga, jag har inte gjort så många prov i mitt liv, ändå har jag ändå liksom klarat av att jobba och förstå ändå saker.
Ja, exakt.
Så att sätta den här inre pressen på barn som små, det tror inte jag är bra, alltså.
Det är ett sätt att skapa tvivel, fostra dem till att tvivla.
Och jag tänker också just det här med prov och betyg. Alltså det är ju, när du gör ett prov så är det den dagen, den sekunden eller den timmen som du skriver ner dina svar. Där har du referensen för vad det provet säger. Det säger ju ingenting om dig eller vad du faktiskt kan, utan Nej. Det är det ögonblicket. Hade du en skitdag den dagen eller hade du din dag där du var på topp?
Och har du fått lärare att studera om
precis,
växa och så vidare?
Precis, och så ska det styra hela din framtid.
Ja, men det är lite
för
grann
att,
som
nej,
jag
kommer inte in.
Typ, så. Ja. Och så bara, ja, men du sitter en gubbe där och pratar och så, ja, vi ska prova på det jag sa nu, du vet, och så bara presterar du på ingenting på det. Bara, Fredrik, du är inte bra i det här. Mm,
sorry.
Ja, nej, men det är lite så egentligen, att det är så tråkigt egentligen, för att det betyder ju inte att barnen kanske är sämre för att de inte klarar av. Det gäller när det är typ såhär, vad behöver barnen för att klara av det istället? Mm. Istället sätter man ju betyg bara, nej men det var inte tillräckligt bra. Och inte typ såhär, vad hade du behövt för att få ett B kanske?
Mm. Och så är vi tillbaka till vision. Mm. Människor vill läras, vill utvecklas. Mm. Om de får lära sig, vad är syftet med skolgången? Mm. Och jobba med det, vad är värdefullt, vad är viktigt? Så det är egentligen samma principer oavsett företag eller organisation.
Jag tycker vi anställer linje i alla bolag i hela Sverige.
Ja, det tycker jag med. Helt klart.
Det krävs en lina överallt. Ja,
ja, det krävs en lina. Alla skulle ha en lina på sin arbetsplats.
Lina,
och det är det som är grejen. Alla har en diamant inom sig i sin själ. And it's connected to everything. Ja.
Och inte en sån lina som många andra där ute i Stockholm.
Ja, det tänker
jag på. Stucklina.
Nej, precis. En sån där som man kör med kortet.
Alla med lina.
Nej, men den är spännande, för den är, apropå alla har en lina, det vore kul med forskning. Vi tror det är på gång. Vad är skillnaden i företag och organisationer som tillämpar lite mer andlighet?
Mm.
Och vilka effekter? Och det är väl det nästa steg, att också få det ett vetenskapligt teori.
Det är alltså jävla coolt. Alltså, det är när vi kommer dit där verkligen bolag jobbar just med andliga värderingar. Alltså, det är så jävla fräckt. Alltså.
Ja, fast det finns ju. Jag har ju flera stycken. Sen är det inte så många som skyltar med det.
Nej.
Men jag har ju företag där jag går in och skannar energiblockeringen i företaget på samma sätt.
Men säger du det till de anställda också? Typ såhär, jag är här inne bara för att kolla var du har din blockering någonstans. Utan bara,
Jag kan ju aldrig gå in och skanna på en enskild individ om jag inte fått mandat. Men ett företag kan vi gå in och skanna, vad har de sina blockeringar.
Mm. Så ofta så sitter det väl i ledningen i någonting ganska enkelt.
Yes. Ja. Så då jobbar vi där.
Mm. Vi får ta ett snack med våra ledning.
Nej, men jag tror att det är viktigt faktiskt att folk som sitter i ledningen oftast, för det som är tråkigt är att de som sitter i ledningen oftast, de går ju aldrig in till sig själva och tänker, vad gör jag för fel kanske som gör att bolaget egentligen inte mår bra, eller varför mår de anställda dåliga? Det är ju oftast för att de ser att de anställda är dåliga på sitt yrke, men i själva verket är det oftast ledarna som är dåliga på verkligen visa uppskattning eller det, finnas där.
Ja, det är lätt att skylla ifrån sig. Ja. Går bolaget dåligt så är det någon annans fel.
Sen är det också viktigt att titta. Forskning säger att 60% av våra chefer i Sverige sover dåligt på grund av pressen de upplever. Och hur ska de kunna leda bra när de inte själva mår bra? Så det, och det, så det är jätteviktigt att gå och titta på sig själv, tillbaka till den här veckan på vattenslangen. Mm. Vad är det som gör att den chefen inte sover? Vad behöver den? Och tar vi veck för veck och får flödet igång hos ledare, ja, men då kan de leda bättre. Så kan de ta hand om medarbetares känslor.
Skriver du ut också sömntabletter?
Det behövs inte när vi har fått fart på slangen.
Precis. Det räcker att trycka till slangen så kommer du sova som en stock sen. Absolut.
Om man då vill köpa den här boken så kan man ju självklart göra det på Silja Småsars bokförlag. Yes. Finns den även på fler platser?
Ja, den finns där böcker finns. Mm.
Och finns det någonting mer du vill gärna dela med dig?
Ja, men till dig som har lyssnat på det här så vill jag säga att viktigast, om jag bara ska säga en enda sak, så är det att hitta kontakten med sin egen själ. Och om det är svårt för att vi har tränat sig att tvivla på den, börja känna efter vad är det som gör dig glad? Vad ger dig energi? Och ju mer du följer det så kommer energin att växa. Och då, ju mer energi du har, desto mer kan din själ guida dig i dina steg. Så det är samma för alla. Och det brinner jag för, att vi har människor som följer sin själ in i arbetslivet, ut i världen och gör skillnad. För vi behöver en mer kärleksfull värld.
Verkligen.
Det var fina slutord.
Verkligen, och det var bra slutord. Och är det så nu att man är intresserad att vinna boken, så kan man göra det på Patreon på Oskar och Fredrik, där man kommer få chansen att vinna en signerad bok. I söndag som var så fick man ju chansen att vinna boken från Tove Noxfeldt, som också är från Silja Småsar. Och det var en lycklig vinnare där. Och är man inte Patreon-medlem så får man ju självklart gå in och bli guldmedlem. Det kostar 35 kronor i månaden. Och det utvecklar ju självklart våran podd. Och att vi även kan ha en studio som vi gör idag, en lokal där våran gäst kan komma hit och sätta sig här och bjuda på fin choklad till oss.
Tack för det ni gör. Det är ju verkligen en del i det här viktiga kärleksfulla arbetet. Så verkligen stort tack för det ni gör. Jag uppskattar er podd.
Kul, tack. Och om ni uppskattar podden får ni självklart in och likea våra Instagram-bilder och även då ge oss feedback på DM eller på podcaster, där man kan faktiskt ge betyg på podden, som också är viktig för oss.
Absolut. Ja, och vi finns ju där poddar finns.
Ja.
Såklart. Vi finns på Facebook, vi finns på Patreon och vi finns på Instagram, och vi heter ju Oskar och Fredrik.
Och vi har en ny hemsida, Oskar och Fredrik också. Kul, tack så mycket för att du ville komma och träffa oss.
Tusen tack för att jag fick träffa er.
Ja, självklart.
Thank you. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.